Nej men hallå där. Det var ett tag sedan. Attila Joldars här. Och jag är så jävla glad på att kicka igång min podd igen. Machokulturen. Nu jävlar kör vi, tänker jag. Jag har ju varit taggad på att fortsätta podda ganska länge, men har inte kunnat prioritera det rent jobbmässigt liksom. Så jag är så jäkla glad att få vara tillbaka, få snacka med er på det här sättet. Ni kommer få deala med att min dialekt fortfarande inte är bortjobbad. Ni får acceptera det helt enkelt. Jag har ju helt fantastiska gäster som jag ska få presentera för er lite i taget. Så ofta podden kommer släppas nu. Men jag ska försöka hålla det igång ganska regelbundet. Jag är också så jävla taggad på att få, alltså bara att få spela upp jingeln till den här podden nu. Alltså jag tror inte ni fattar hur mycket det här skriker jag. Jag har anlitat Marcus Jakobsson Garbom som är sångare i metalbandet Beneath My Feet. Så han har alltså gjort jingeln och de här lilla ljudsnåren som finns i den här podden. Och ni ska alldeles strax få höra det. Jag är så jävla... Nej, vet du vad? Vi spelar jingel nu, så ska ni bara få höra här. Som ni hör så var ju det där väldigt mycket jag. Det är så emo, metal, goth, punkigt, alternativ, vad man nu vill kalla det, så är jag så jävla taggad att komma få playa den där jävla jingen typ varje avsnitt nu. Vet ni vad? Vi kör den en gång till. I don't give a fuck. Här kör vi en gång till. Tack Marcus för den här väldigt fina jingeln till podden Machokulturen. Jag är också väldigt glad att jag kommer få hjälp av Ludvig Gavell som kommer klippa de här avsnitten. Sorry buddy, det kommer finnas en del material som du kommer få plocka bort säkert. Du kommer säkert sitta och cringe en hel del när du lyssnar på de här avsnitten innan alla andra får höra dem. Men jag är väldigt glad att ha med dig i mitt team här. Hörrni, första gästen i ny, vad ska man säga, ny lanserade Machokulturen är ingen annan än Linnea Claesson. Hon är min vän, hon är, som att det skulle vara det viktigaste där, hon är en fantastisk aktivist, hon är en jurist, hon kämpar väldigt mycket för jämlikhet, för mänskliga rättigheter. Många av er känner nog till henne. Jag är så glad att få ha med henne som gäst i min podd. Tanken med det här är att ni ska få lära känna människor som engagerar sig eller som har gjort insatser för jämlikheten i vårt land eller internationellt, och där kickar ju Linnea båda de boxarna åt helvete. Hon är ju helt fantastisk. Hon har engagerat sig länge och jag är också glad att kalla mig hennes vän sedan många, många år tillbaka. Vi har pratat om lite allt möjligt. Det blir alltid väldigt personligt när hon och jag pratar om någon anledning. Vi känner ju ändå varandra rätt väl nu. Hon är väldigt härlig att umgås med. Vi pratar också hur det är att kämpa i uppförsbacke med den här typen av frågor. Hon möter en hel del motstånd i sitt engagemang i feministiska frågor, i antirasistiska. Vi har varandras rygg, vilket jag är otroligt tacksam för att ha en sån människa i mitt liv. Jag ska inte dra ut på det här introt så mycket mer än så. Däremot kommer ni alltså få höra jingen nu förmodligen för tredje gången. Ni kommer få deala med mig och mitt bullshit ganska mycket här. Lyssna, njut och så hörs vi.
Ja.
Jag älskar att det första som spelas in är dina ätljud.
Jag äter ju jämt. Så jag tror för.
Jag har fått mycket styrka från det faktiskt. Från dig alltså. Jag har också börjat äta mellis och sånt mer på typ tuben och bussar och offentliga plattor och sådär. Så tänker jag, nu gör jag som Linnea.
Wow. Mm. Gud, vilken stark grej att vara influencer med. Börja äta mera på alla möjliga platser. Men jag gör det. Jag äter i möten, medan jag pratar i telefon, på gymmet, medan jag tränar också. Jag har en sån här, så skulle säga min superkraft är att jag inte får håll. Att jag kan springa.
Får du inte håll?
Nej, jag kan springa och äta samtidigt. Bokstavligen så har jag gjort det flera gånger.
What's that like?
Nej, men det är otroligt.
Fan vad sjukt. Jag kan ju typ inte träna om jag har käkat alltså en och en halv timme innan till och med.
Ja, jag har märkt bland mina vänner att det är sådär nu funkar tydligen. Men alltså, jag...
Du är built different.
Ja, absolut.
Åh, jävlar.
Mm. Jag kan äta jämt. Oavsett aktivitet. Det är det enda bra med mig. Om någon skulle vara så här, arbetsintervju, vad är, har du så här en positiv egenskap? Jag bara, jag ska berätta för dig. Så jag kan äta hela tiden.
Helt rätt. Hur mår du? Vad händer? Hur är det med dig? Det var många.
Alltså jag skulle säga att när man, alltså hur mår du är den frågan som jag har ljugit mest på hela mitt liv. Mm. Så jag försöker svara blandat nu för tiden istället för bara svara, det är bra. Själva. Så att det är blandat. Det är ett ärligt svar.
Mm.
Mm. Själv då? Är det så jävla bra eller?
Nu känner jag mig jättetaskig som bara, jag mår skitbra.
Att du gör det?
Du säger att du mår lagom, mitt emellan. Hur gör du för att dela med
när du mår? Lagom så absolut inte. Jag mår blandat.
Blandat så?
Jag mår aldrig lagom. Jag mår skitbra och pissdåligt.
Okej.
Okay. Ja. Alltså det är sant. Alltså det är...
När du är blandat så är det både och samtidigt liksom.
Exakt.
Hur gör du för att dela med när det är både och? Det är
jag, dåligt och bra. Samtidigt. Alltså jag har inte jättebra... Dels så vet jag inget annat.
Mm.
Men jag har inte jättesunda strategier för det som jag känner att... Jag vill dela med mig som någon slags förebild. Men kanske som ett skräckexempel. Jag stänger av, till exempel. Jag kör skiten ur mig själv. Empatiserar inte alltid så mycket med mig själv. Jobbar på det. Det här med självkänslan och sådär. Och jag ökar tempot för att slippa känna. På massa olika sätt. Flyr. Distraherar. Och ibland så bryter jag ihop.
Men är inte några av de grejer som du nämner nu... Är inte det också... bra? Alltså att göra annat då? Eller typ så här,
jo, jag skulle säga att alla mina strategier är... Alltså, överlevnadsstrategier är ju liksom för ren överlevnad. Också mer bra med balans. Men om man överanvänder dem, det är väl då det kanske inte blir så bra. Och det är väl det jag kanske ägnar mig lite för mycket åt. Alltså, men jag också, det som jag i alla fall gör bra, som jag tycker att jag kan vara någon slags förebild i, är att jag tar hjälp och försöker liksom gå till någon som hjälper mig att inte stänga av och försöka... Mm. Dra fram skiten och inte bara springa på. Men jag tycker att det är läskigt att känna skit.
Det är ju läskigt att känna skit.
Visst.
Men fan, vuxen poäng till dig. Det är ju inte alltid lätt att sträcka ut en hand. Särskilt när man börjar komma in i sådana mönster.
Nej, men det gör jag verkligen. Jag tror att det hjälper mig, som är lite så klar med självperson, att tänka att söka hjälp är inte att visa sig svag. Söka hjälp är att ta ansvar.
Det är god.
För då har man då tweakat det lite. Och jag vill absolut vara en ansvarsfull, stark person. Och då innebär det att gå till vården, till exempel. Eller prata om sina känslor och sådär. Och det hjälper mig att se det på det sättet, faktiskt. Om någon annan har liksom också sådana machokultur-issues som jag har i mig själv. Så kan man tänka på det på det sättet. Man kan reframa det lite, vad det är man gör. När man till exempel går till en psykolog.
Just det. Och det ansvarskrävandet är väl ändå en sån klassiker som man ändå vill leva upp till. Som sund grej för alla egentligen.
Ja, ja, för konsekvensen är ju annars att det blir skit för massa människor runt omkring en. Mm. Och att man själv inte kommer kunna leverera på topp, oavsett om det är emotionellt eller i ens jobb eller till ens relationer, för att man själv mår dåligt. Det kommer ju läcka ut till slut, även om man tror att man bara kan springa på och stänga av att det inte märks. Så gör det ju det på massa sätt. Så att ta ansvar för att inte ska lastas över på annat tycker jag är bra. Så det tycker jag att jag är bra.
Cred till dig. Jag upplever, nu har jag ändå, du och jag ändå känt varandra ett bra tag nu. Det är ändå ganska många år. Och jag upplever ändå att när jag har ställt en fråga till dig, så känns det alltid som att du är genuin och öppen om hur det står till. Och det är ändå någonting som jag uppskattar som den, i den andra änden. Det känns som en sån klassisk fråga som man ställer ganska slentrianmässigt liksom. Hur är det? Och sen försöker man runda av det så fort som möjligt. Liksom.
Ja, väldigt ofta skulle jag säga att när jag frågar någon hur de mår, svarar de bra. Och så frågar de tillbaka och då har jag börjat svara blandat. Mm. Och då brukar de säga, ja det är det med mig med faktiskt. Ja, och det är ganska nice. Man att man kan öppna upp det för att, nej det är inte bara bra. Man bara, nej det är klart inte det. För att fan vi är människor och det är höst och det är mörkt och det är regn, jävla sommar. Och dessutom så går världen åt helvete och det är klimatkris och allt vad fan det är. Och dessutom så sitter SD liksom i regeringen. Det är klart inte bra.
Det är too much crap.
Ja.
100%.
Ja, verkligen.
Och i allt det här crap så ser jag att du har skaffat regnbågshår igen.
Ah,
som en glimt av ljus.
Yes, jag har fyllt på min personlighet.
Jag förberedde mig själv på att dra något latchigt intro här. För sist jag såg dig så hade du inte regnbågshår.
Nej, det var sommarsolblekt.
Just det. Och då hade jag tänkt att förbereda med att jag är nog inte, jag skulle inte säga att jag är en särskilt entitled person. Alltså jag känner inte att det är någonting som kommer nära mig. Det här att jag känner att folk är skyldiga mig saker. På någon form av generellt plan.
Men.
Men.
Vad fan kommer nu? Okej.
Jag skulle öppna med någon form av töntigt skämt om att du är skyldig mig och svenska folket regnbågsåret.
Det är många som tycker det. Alltså på riktigt, när det liksom blir lite så blekt på sommaren eller det var ett tag sedan jag färgade det.
How dare you?
Nej, då börjar folk önska det. Att det är så här, det är dags att du färgar håret igen. Jag bara, gud, okay.
Känner du en press kring att du ska ha regnbågshår?
Ja, men ibland faktiskt, på riktigt. För att jag tar inte mitt hår så seriöst.
Mm.
Jag, för mig så är, om man ska få vara lite pretto, så är liksom utseende och alltså lite en konstform som är väldigt kul att leka med och experimentera med allt från liksom kläder och smink eller inte smink eller hårfärg och sådär. Så att jag hade nog kunnat tänka mig experimentera mer. Jag hade ju liksom, först jag är brunett egentligen, så färgade håret blått när jag gick på ristlinjen som någon slags motståndsrörelse, och sen lila, grönt, och sen blev det regnbågshår, och sen så i den svepet så blev jag ännu mer offentlig, och nu är det liksom lite som part of the brand.
Mm.
Och jag tycker ibland att det är kul, men ibland tycker jag att nej, fan, nu vill jag vara blond eller bara vara brunett eller typ mörkröd skulle jag vilja prova någon gång. Mm. Det känns jävligt fräsigt, men då vet jag att det är så jävla långt tillbaka till regnbågen, som jag också älskar, men jag vet inte, jag har ju kört många olika regnbågar, i alla fall. Just nu har jag till exempel en holografisk regnbåge, ifall någon är väldigt intresserad.
Nerdy, nerdy.
Ja, precis. Nice. Och som tog, gissa hur många timmar det tog jag den här.
Det måste ta ett tag, alltså.
Gissa.
Kan det vara 4 timmar?
14,5 timmar. Det tog 14,5 fucking timmar att färga det här håret.
Vi är alla skyldiga dig respekt för att vi...
Ja, folk bara, varför går du inte färga håret ofta? Men bara, för att jag blir utbränd av färga håret. Jag och min frisör. Alltså jag gick 9:30 i morgon, tror jag. Kom hem efter midnatt, liksom.
Mm, mm.
Ja, så därför färgar jag inte håret jävla ofta.
Men, God damn. Ja, jävlar. Cred, det är ju ett arbete.
Men snälla, beskriv inte mig som så här kommer en färgglad person. För det värsta jag vet. Alltså det värsta jag vet. Nästan alltid när jag ska introducera så är det någon som bara, färgglad tjej som heter. Man bara, men ja, jag har färgglad. Det är inget roligt skämt. Alltså det är inte vitsigt eller underfundigt.
Nej, kanske inte.
Jag är trött.
Men luggen är ny.
Luggen är ny.
God damn.
Ah, jag precis skaffat lugg. Och typ längst ner på luggen så är det liksom nästan som svart. Så det ligger nästan lite som ett unibrown. Och jag tycker det är skitsexigt.
Nice.
Alltså unibrown på kvinnor, jag röstar ja.
Mm. Nice.
Ingen behöver hålla med mig. Jag förväntar mig inte att någon gör det. Det finns väldigt mycket märkliga saker som jag tycker är sexigt som andra inte tycker är sexigt. Här kan ni få gissa.
Jag kan tänka mig att det finns fler folk där ute som också förväntar sig saker av
Jag måste bara berätta en till sak som jag tycker är sexy.
Go for it. Ja, absolut, vi kör.
Jag har lite Tourette. Ni vet de här godisgrejerna som är som en påsar som man kan hälla i munnen och så typ så här poppar det typ.
Mm-hmm.
Alltså, om någon annan har en sån i munnen och liksom, håller liksom munnen nära mitt öra, så det är liksom bara det här poppljudet hörs. Fan vad sexigt
det är. Det är sexigt.
Helt jävla sinnessjukt sexigt.
Jag tror jag skulle få fel typ av rysningar av det. Det är som att någonting är fel. Det är så här, som att det är insekter som...
Men fy vad bakligt. Nej, men det är inte såna, det är inga syrsor i de här påsarna.
Nej, nej.
Det var för länge sedan du åt sånt godis.
Ja, men jag vill ju minnas...
Vi kan köpa sen, det ska visa.
Ja, absolut.
Du får inte göra med dock.
För du får jag inte göra det. Fuck no.
Okej, vi gör inte det. Du kan göra det på din nästa date och se om det är något för dig.
Säger hon att ta en stor klunk te.
Ja. Jag har alltid te i handen. Alltså ibland har jag till och med te med mig i min shaker på gymmet.
Ja.
Det är typ min trygghet, tror jag. Jag brukar kalla det typ att jag måste ta lite trygghetste. Så jag sitter någon så här och håller den mot mitt bröst. Det är någon ångestdämpning. Jag mår lite blandat, som sagt.
Just det.
Ja.
Dejtar du? Är du out there?
Helst inte, tänkte jag säga. Jag skulle inte säga att jag är så himla out there någonsin. Alltså jag har absolut inte någon dating-app eller sådär.
Mm.
Det skulle inte riktigt funka heller i och med att jag ändå har liksom, en hotbild som kommer och går lite upp och ner.
Jag fattar. Vad skulle vara, om någon kommer till dig och bara, hej, jag vill ta med dig ut på den här dejten. Vad skulle krävas för att du skulle känna, oh my god, den där dejten vill jag verkligen gå på?
Alltså själva aktivitetsmässigt?
Vad som helst. Någon grej som har med den dejten att göra.
Så för mig, jag tänder ju på kemi. Jag har, om man kollar mitt track record, så utseende och bakgrund väldigt blandat.
Mm.
Åldrar blandat. Oversharing, det behövde inte ha sagt det. Ja, men det är blandat. Och, men kemi är det som är hela grejen. Alltså, och antingen, och det är därför det är så här, men antingen finns det där eller så finns det inte där, och jag vet direkt. Och finns det där, som jag tycker att det är ganska sällan för mig i alla fall, då så är jag väldigt tydlig med att jag tycker att det finns. Alltså det går inte att missa det, helt enkelt.
Snyggt. Vad kan det vara för någonting, tror du, som... Alltså kemi känns så jäkla... Jag har tänkt på det också ganska mycket. Det är egentligen en ganska luddig grej.
Men det är inte luddigt när man känner det. Det är så, nej, så jävla exakt, påtagligt.
Jättetydligt. Men man kan ju inte säga vilka delar var det som gjorde så att du kände att ni har kemi.
Nej, men jag tycker inte man måste förklara det. Jag är inte intresserad av sånt.
Jag kanske borde slappna av lite.
Ja, sluta tänka mycket. Ja, men precis.
Ja.
Ja. Nej, men jag skulle nog säga att jag generellt övar väldigt mycket på att våga följa liksom, trust the vibe.
Mm.
Trust the vibe.
Mm.
Ja.
Ja, okay.
Ja.
Så det är ingen så här kravlista på andra saker som ska vara, utan då blir det liksom kemi blir första steget och sen går man igenom.
Ja, har du en kravlista? Eller vad menar du?
Nej, alltså inte. Vi sa ju sådana förväntningar. Ni som inte ser det här, nu gäller ni mig en väldigt menande blick.
Jag tror inte det är sant nämligen. Jag tyckte det var en riktig bluff.
Vadå, har du sett någon form av mönster?
Nej, men finns det inte någon form av kravlista?
Alltså jag har ju en kravlista på egenskaper.
Ja, men nu snackar inte, vi. Berätta, vilka?
Men inte liksom så här, inte
fisk. Egenskaper?
Snällis. Det måste vara en dundersnällis.
En snällis? Ja,
ja, måste vara snäll. Jag vill liksom inte se ett enda rött flagg där.
Nej.
Det är väl typ det viktigaste skulle jag tro.
Ja, det var mig själv kör då.
Ja, du är så jävla vidrig, hemsk, elak människa. Nej, du är fan supersnäll.
Är det här en dejt?
Tydligt.
Okej, vad för mer egenskaper?
Du får dela, vi kan köra varannan.
Men jag har ju ingen kravlista, det är du som har en kravlista.
Fast utöver kemin, alltså vad, känner du att det... Sen är det röda flagg istället
då? Nej, men jag vet saker som jag tänder på. Mm. Alltså förutom...
Vad är det då?
Alltså... Jag vet saker jag tänder på.
Mm.
Så jag tänder på mod.
Mm.
Det betyder jättemycket för mig. Och det är också en... Alltså civilkurage är liksom en sån... Det är fan en dealbreaker för mig. Och en turn-on.
Mm. Mm.
Så det är liksom de motsätter varandra. Jag var på en dejt en gång. Och vi hamnade i en situation där det verkligen var så här... Om inte han hjälper till nu... Det här är liksom alltså, make it or break it nu för mig. För att jag vet... Att om han inte kommer hjälpa till nu, då kommer inte jag tända på honom. Då är inte det en person för mig. Alltså då är det över. Oh, då är det torrt. Helt enkelt.
Steppar han upp då? Eller vad händer?
Liksom? Han gjorde det.
Ja, ah, okej.
Okay. Vi är gifta. Nej, jag skojar. Fyra barn. Nej, gick åt helvete ändå. Men inte för just det. Själv då? Okej. Okay. En snällis letar vi efter.
Ja, men precis.
Jag tycker alla som lyssnar ska börja antingen wingmana artiklar nu.
Oj.
Eller slida in om de känner igen sig på de här egenskaperna. Är du snäll? Är du, vad mer ska personen vara?
Jag vet inte hur det här blev att...
Jag stal mikrofonen här lite, känner du det?
Någon form av pimp till mig här.
Ah, I'm your bro.
Den här grejen med om man märker av att den inte är snäll på olika sätt. Typ otrevlig mot servicepersonal. De här klassiska grejerna.
Fan,
som tydlig röd flagg. Alltså jag hade själv blivit upprörd liksom.
Okej, så hon måste vara snäll och hon får inte vara dryg mot kypare. Har du någon mer grej på kravlistan?
Oj gud vad låga krav jag har.
Ja, det har du verkligen.
Bare minimum. Ja men sund, det ska ju ändå vara. Det behöver ju vara någon som har tänkt lite på det här med jämlikhet. Och
du vill ha någon som matchar dina värderingar. Saker.
Ja men typ
så. Rimligt.
Och som använder det inte krockar liksom på sådana vis.
Mm.
Har du någon så här fysisk grej som du vet att du attraheras till?
Absolut. Ögon, röster, händer.
Mm. There you go. Då kan ju dina också rannsaka sig då. Hör av sig. Slida in.
Själv då? Fysiska attraktionspunkter.
Det är ju oftast regnbågshår.
Åh, käften. Oj, förlåt. Kom tomt om. Jag blev nervös.
Jag har en jätteweird attraktion
till
folk som har spelat handboll.
Men och sluta! Nu slår jag den här mannen. Och jag står för det.
Jag brukar alltid, självförsvar. Det är samma svar varje gång. Liksom. Nej, gud vad svårt. Alltså, jag har nog också mer... Jag har närmare till att bli attraherad av någons vibe. Och sen så, om resten kommer, så kommer det liksom. Det, faktiskt.
Jag gav tre nu, och nu banger det.
Men det är verkligen så. Om jag tittar på min track record...
Tuttar eller rumpa, mannen.
Okej, men någonting kan jag väl säga. Jag gillar ju tatueringar. på andra också. Mm. Tycker det är nice. Det kan jag också säga väldigt mycket om den personen. Hur, vilken stil och liksom, sådana saker.
Mm.
Alltså jag har verkligen blivit attraherad av alltså, folk som ser väldigt olika ut från varandra. Så jag har liksom inte riktigt någon sån tydlig. Stark är coolt. Det gillar jag.
Fysiskt eller psykiskt eller båda?
Alltså fysiskt så, om vi var inne på det spåret. Men det är nice psykiskt också. Alltså på den hälsosamma varianten av stark. Inte bita ihop, utan mer typ så här stark nog att ta ansvar för sig själv och liksom veta vart gränsen går och alla sådana saker.
Ja, det är sexigt.
Visst.
Det är fan det.
Hur är ansvar så sexigt ändå? Det är någonting som jag känner att jag värdesätter mer och mer ju äldre jag blir. Alltså någon tar sitt eget ansvar.
Ja, och alltså, jag tycker ju också disciplin är sexigt.
Mm.
Det är något sånt jävla
vuxen. Där rök jag från din lista.
Jag tror jag ryker på många andra punkter innan det. Nej, men jag, det är någonting med det här att, som också ju handlar om ansvar. Att motivation är på något sätt att göra saker som man vill göra.
Mm.
Disciplin, tänker jag, är att göra något man inte vill göra. Men göra det ändå.
Ja.
Och det är ju verkligen att ta ansvar. Det finns någonting i det som jag tycker är så jävla sexigt. Jag vet inte vad det är, men jag känner att jag behöver det hos andra. Och hos mig själv. Jag värdesätter det väldigt högt hos mig själv.
Mm. All right. Aha. Räknas det som ansvar om man tar hjälp av andra? Eller vad säger jag? Disciplin, förlåt. Gills det att vara disciplinerad om man tar hjälp av andra för att hålla sin disciplin?
Hur gör man det, menar du?
Jag kan till exempel inte träna hårt om jag inte har en tränare som driver mig till att träna hårt. Alltså jag måste gå på pass.
Varför kan du inte driva dig själv?
För att då kommer jag sitta och scrolla på Instagram och sen gå hem tidigare än vad jag hade gjort på ett pass.
Nej, då gills det absolut inte.
Nej, fan.
Irriterad nästan. Du är en sån här jävel som sitter och tar upp en gymmaskin. Och du sitter och typ leker med Pokémon. Typ.
Jag hade varit en sån som hade förstört dina pass. Jag hade gått fram och bara försökt prata med dig hela tiden. Då hade du sniat på mig, tror jag.
Alltså jag går ju fram till folk ibland som sitter för länge på en maskin och bara håller på med telefonen. Alltså om det är liksom otroligt. Och bara, har du fångat några Pokémon eller? Och de bara, va? Jag bara, ja. Eller liksom, what the fuck is up? Move! Alltså om du ändå bara sitter och leker med telefonen, då kan du göra det på golvet bredvid maskinen. 100%. Så att jag kan få lyfta skrot sen gå hem. Ja,
jag hade tagit det.
Ja.
Det hade varit
fair. Jag tycker det är rimligt.
God damn, alltså. Vi har ju lite av en gemensam nämnare i vårt engagemang. Och jag brukar hylla dig i flera olika sammanhang. Liksom. Framförallt så, i och med att jag möter ganska mycket grabbar liksom, i mitt arbete och försöker få dem med på tåget för jämlikhet och allt det där, så har jag ju emellanåt kommit åt den här attityden eller inställningen att man upplever att man hatar killar, man ogillar killar och tycker att killar är fel.
Nu säger du man, då menar du feminister?
Det är det som oftast är fördomen, att det här är någonting som feminister gör. Just det. Och det är därför vi inte ska vara feminister. Och det är en väldigt skev syn på det. Och det är inte en bild jag delar. Det är en rörelse där jag har varit otroligt välkomnad från start. Liksom. Men mitt intryck av dig är, och med dina egna ord, så älskar du män.
Jag älskar män.
Hur kommer det sig?
Hur det kommer sig?
Mm.
Jag tänker att det är utgångspunkten. Alltså jag tänker att varför du, om någon skulle hata män, det är enda gången man kan ställa frågan hur det kommer sig. Jag tror att vi människor generellt är gjorda av och för kärlek.
Mm.
Gjorda för att finnas för varandra, gjorda för att hjälpa varandra. Och att vi har tappat bort det av massa anledningar. I allt från kapitalism till patriarkat till våld och pengajakt och elände. Och att vi därför nu för tiden uppfattar helt vanligt mänskliga saker som snälla eller så generösa eller liksom så där, wow, du är så himla så, ställer upp för varann, fast det egentligen bara är vårat utgångsläge, tror jag, som människa liksom, att det är att när vi lever och står i vår egen sanning, och det för mig är lika mycket om det pratar om civil courage och ställer upp för en främling som är i nöd, eller att älska människor runt en kring mig. Och jag har haft så otroliga killar och män omkring mig. Jag har män som har räddat mitt liv, som stöttat mig genom de mörkaste av nätter, när jag varit livrädd, hållit mig när jag
trott att jag håller på att gå sönder. Och garvat med mig, gillrat med mig, älskat både med mig och älskat mig. Och för mig så är det en självklarhet att älska män. Både för allt de har gett mig, men bara också för att de finns.
Hur tänker du kring den idén? Eller så här, hur reagerar du när du hör sådana saker? Att så här, feminister bryr sig inte om killar på riktigt. Eller att man får inte vara killar. Eller att killar är dåliga och fel och liksom sådana saker.
Så jag tänker att det är bara en klassisk ideologisk motståndstaktik. Mm. Helt enkelt. Alltså det är bara politik. Mm. Det är bara smutskastning och en kampanj egentligen.
Mm.
Så jag tycker inte... Jag tar inte åt mig så mycket av det. Jag tycker att det är ganska skrattretande. Liksom, den period jag blev kallad manshatare som mest, så liksom bodde jag i en etta med tre andra män liksom, på 20 kvadrat. Och det var, enda jag hatade var att det var så jävla mycket kalsonger på golvet.
Men... Det är någon situation som skulle få vem som helst att hata män. Så
men jag älskade det.
Jag menar det.
Älskade det. Liksom. Och jag befinner mig i väldigt mycket världar med mycket män. Alltså allt från idrottsvärlden, juristvärlden. I mitt arbete så är jag ofta i rum där kanske jag är den enda kvinnan väldigt ofta. Den enda unga kvinnan väldigt ofta tillsammans med mycket äldre män. Och sen går det inte att sticka under stolen med att det finns jättemånga män som också har försökt förstöra mitt liv. Mm. Alltså de har inte bara räddat mitt liv, de har ju också gett sig några försök på att både göra mig psykiskt och fysiskt illa och ibland lyckats med det. Och det är ju inga hemligheter eller någonting som jag sätter i motsättning till det faktum att jag generellt hatar män. Jag tänker att det är två helt olika saker. Och känns väldigt för mig i alla fall. Jag tänker att vi vuxna personer borde ha möjlighet till lite dialektiskt tänkande. Alltså flera saker kan vara sanna samtidigt.
Mm.
Och för mig är det komplicerat överhuvudtaget.
Nej.
För jag är så jävla smart. Nej,
indeed. Jag håller med dig. Det är just det där. Man ska kunna... Jag brukar säga att jag har full förståelse för att, det, att man hamnar i det. Att det blir att man... till slut ser rött. Om man har varit med om trauma efter trauma. Man börjar se liksom, en sån här nidbild.
Men det är väl självklart att det finns massa män som jag är rädd för. Mm. Att det finns massa män som jag är förbannad på.
Mm.
Som jag tycker beter sig som jävla svin. Mm. Hur många som helst. Absolut. Men det har inte med de andra manliga relationerna jag har att göra. Liksom. Men jag tycker inte heller att det är fel att man är... mer rädd om en främmande man går efter mig i mörkret än en främmande kvinna.
Nej.
Alltså av rent så bara statistiska skäl och vad jag är itutad i att vara rädd för, så är det väl jätterimligt att jag tycker att det är läskigare utan att jag på något sätt har några fruktansvärda fördomar om alla män. Jag tycker inte det är samma sak.
Och det konstiga är inte lite weird att där brukar vi ju förstå varandra. Exakt det du sa nu. För samma som brukar snacka om att så här, ni drar alla män över en kam och det här är för generaliserande. Det är ju inte sällan det är samma personer som säger hör av dig när du kommer hem, gå försiktigt. Män är grisar. Absolut. Som säger åt sin dotter att så här, lita inte på killar. Och som i andra andetaget säger att man ska inte dra alla killar över en kam. Det blir så konstig paradox liksom i det här. För jag tror man fattar ju mycket väl vad det handlar om. Med den typen av hård retorik.
Och det är det jag menar med att då liksom måla ut till exempel feminister som manshatare är ju bara ren och skär och så liksom taktik för att färre personer ska lyssna på den politiken som feminism ändå innebär.
Mm.
Där vi vill ha liksom en maktomfördelning där det ska vara mera jämställt på massa olika parametrar. Allt från maktfördelning till ekonomiska strukturer och vem som gör vad hemma. Och där håller inte alla överens. Och ett bra sätt att argumentera för det är inte typ, jo, jag vill ha mer lön för att jag har en penis. Utan det är mycket bättre att säga, hon är tokig, hon hatar män, hon är en hora, hon är bara sur för att hon inte får knulla, hon är lesbisk, hon är galen. Det är mycket bättre att säga det. Mm. Så att man inte egentligen lyssnar på de argumenten som är egentligen ganska vettiga. Typ, om du och jag jobbar lika mycket, kanske vi kan få lika mycket på banken.
Mm.
Så jag skulle bara säga att det är ren så strategi egentligen. Men som är så invand att sen liksom tonårskillar bara liksom upprepar det för att någon annan har upprepat det. Men det har ju gjorts i alla tider, tänker jag, att det är så.
Absolut.
Ja.
Det är inte också lite ironiskt att man gapar om det här. En feministisk kvinna till exempel kommer fram till killar och säger, vi behöver prata om era känslor, kan vi inte jobba på att vara sårbara tillsammans? De bara, håll käften, du bryr dig inte om män. Och sen så vänder man sig till sina killkompisar som säger åt en och hålla käften och sluta tjuta och bita ihop när man mår som värst och skiter ut att ta hand om varandra och man misshandlar varandra i värsta fall liksom. Slår random killar på stan, hotar dem, visar att du står och är bättre än andra killar och trycker ner dem, skiter fullständigt i deras känslor. Vad är det egentligen som är manshat? Alltså, är det inte det som vi faktiskt gör i mycket större utsträckning mot varandra som killar, tänker jag, som borde vara i fokus här? Om vi nu verkligen bryr oss om det här, precis som du säger, det blir oftast snarare ett spel för gallerierna. Om vi hade brytt oss om frågan om att man faktiskt bryr sig om killar och män, då hade vi pratat mer om machokultur. För det är oftast det vi gör mot varandra som killar.
Verkligen, och konsekvenserna av machokulturen har jag mött väldigt mycket i mitt arbete, mitt engagemang. Och där jag har både fysiskt och liksom digitalt hållit män som sitter i fruktansvärda situationer och de känner att de har ingen annan att prata med.
Mm.
Att de sitter liksom på julen ensam och funderar på att ta livet av sig för att de har supit bort familjen och det här är första julen efter skilsmässan. Och jag har mött män som skickar sina självmordsbrev till mig. Jag har mött män som precis liksom stått med dem precis när de får samtalet att deras bror precis har gått bort i kriget, när jag har jobbat på flyktinganläggningar och pratat med unga killar om våld, om övergrepp som de har varit med om, inte vågat prata om, även vuxna män. Och i allt det här så finns det liksom en röd tråd där jag ser och har sett så många pappor ta livet av sig, unga män ta livet av sig, eller självskadebeteenden. Och det finns en sån jävla ensamhet i manligheten just nu. Som jag tycker är skitläskig. Och det är därför jag liksom vill vara tydlig med att vi i kvinnokampen har ju varit väldigt outspoken länge om att vi behöver liksom att männen står upp för oss, att de krokar arm med oss. Och jag ser så mycket manligt lidande att jag vill vara tydlig med att jag kommer stå i solidaritet med männen också. Att jag kommer stå bakom er, bredvid er eller framför er och försvara er när det behövs. Och det känns jätteviktigt för mig att understryka det. Att min solidaritet är för er. Mitt engagemang är lika mycket för er. För att jag vill inte se mer onödigt lidande. Jag vill inte ha mer självmordsbrev från män. Jag vill inte ha mer tjejkompisar som ringer och berättar att deras farsor tagit livet av sig. Jag vill inte att fler män super bort sina liv, sina familjer. För jag tycker att det är fruktansvärt. Jag tycker att det är ovärdigt. Och jag står inte ut med det för att jag älskar män helt enkelt. Och jag känner att vi måste göra mer och att jag tänker göra mer.
Det blir så jävla personligt och privat att vara i de situationerna. Och likväl så ska ju du också få höra att vi älskar dig också. Det är också liksom en sån grundlig grej egentligen som många upplever att man inte har i sitt liv. Många av dem som du nämner som är i den självmordsstatistiken har ju blivit ibland experter på att bita ihop.
Mm.
Att vi har fått blivit drillade att vi ska vara det.
Mm.
Psykisk ohälsa drabbar ju alla och sjunker i åldrarna. Och det hjälper ju ingen med den här idén om att du ska bita ihop. Eller vad har du varit deprimerad över och det här skitsnacket liksom. Det är så jävla fint att du är där på barrikaderna på det viset. Det är, fler borde göra det. Det är väldigt fint.
Jag var lite generad. Det var inte därför jag sa det. För att få beröm.
Nej, men jag känner verkligen så. Och det vet du också. Jag har liksom väldigt länge känt att jag har kunnat hämta kraft ifrån dig och ditt engagemang. Och det jag ser dig göra är ju någonting som jag önskar att många fler killar och tjejer och icke-binära och fan och hans moster skulle göra tillsammans. Liksom. Det är ju, jag tror att det är vägen framåt att ha den ställningen. Liksom. Att jag finns här för er. Vi ska göra det här tillsammans. Det är nu jätteviktigt.
Jag tror ändå vägen framåt är tillsammans.
Mm.
Och jag är orolig för att jag upplever att vi på många sätt går åt motsatt håll.
Mm.
Mot polarisering och demonisering. Och jag tror inte på det. Och det känns inte sant för mig. Och jag har också bidragit till det en del själv, tycker jag, i mina tidigare feministiska unga år. Och känner att jag har utvecklats, och såklart fortfarande gör det. Mm. I även mina tankar om hur jag vill bedriva den här kampen och vilken roll jag vill föra i den kampen för demokrati och jämställdhet och jämlikhet och medmänsklighet. Och jag är såklart fortfarande i förändring och kommer alltid vara det. Jag kommer ju göra saker idag som jag om 10 år kommer vara, men gud vad pinsamt, omoget. Och det är helt okej. Men med informationen som jag har nu så gör jag annorlunda än vad jag gjorde för 10 år sedan, liksom 5 år sedan.
Ja, gud vad intressant. Jag får ju också det där lite emellanåt angående, vissa tycker att det är för hård ton eller för hård liksom kritik. Vissa tycker att det är för milt och daltande. Det är liksom, jag försöker alltid också försöka hitta det där mellanspåret liksom.
Det vet inte jag om du behöver göra. Alltså anpassa dig. Jag tänker att du behöver inte egentligen lyssna in med alla andra känner just nu, utan du behöver försöka stå i din sanning och lyssna in vilket spår som är sant för dig just nu också.
Mm.
För att det är också okej att de fem håra utvecklats lite. Jag tänker att det är rimligt.
Absolut.
Jag tänker att alla bara ska ha vänner som är glada när man utvecklas. Och inte är så här, du har ändrats. Vi har växt ifrån varandra. Man bara, nej, jag växer. Häng med.
Ja, exakt. Följ med.
Ja, det tycker jag är skitviktigt att låta varandra göra det på alla plan.
Det är väldigt fint sätt att formulera det på, se det på, tänker jag. Det är där, just där jag försöker ju liksom se och ta in allt, alla de perspektiven och sen landa i vad jag själv vill göra med den infon. Jag tänker inte trampa den slippery slopen som jag också gjort tidigare i mitt tidiga engagemang. Att jag så fort jag får kritik, bara, nej du har rätt, förlåt, jag ska köpa det här spåret. Sen kommer någon annan och bara, nej du har rätt. Så här. Och man bara vill göra rätt för sig. Snarare än att hitta, men sen, vad tänker jag? Vad tycker jag liksom i de här frågorna? Men det kommer väl med tid också, tänker jag. Att man får tillåta sig själv att utvecklas. På det här viset.
Det är lätt hänt. Det är, it's rough out there. Så yeah. Jag kommer ihåg när du började, när du var ung och jag träffade dig. Och jag var lite så, vill du ha några, ska vi bolla lite vad som händer när man får näthat? Du vet, när ditt konto började bli stort. För jag bara, fan jag gillar honom, han har jävligt mycket bra saker att säga. Det är viktigt att du orkar. Så finare. Ska vi snacka lite om kommer du ihåg det?
Jag har fortfarande kvar, såklart sparat.
Är det sant?
Jag fick som en aktivist-guidebook av dig på DM. Det var fan bland det finaste jag fått.
Är det sant? Fan vad fint.
Skojar, det är jättevärdefullt. Det är inte alla som har erfarenhet av att vara in the shit.
Nej.
Så det är också jättetacksamt att kunna dela den typen av
Driver man engagemang i några av vår tids mest alltså explosiva frågor som är liksom jämställdhet, rasism, inkludering, då kommer man få skit någon gång. Man kommer få det av både egna ledet och motståndarna. Så är det bara. Mm. För någon kommer lacka och det är inte så jävla lätt.
Mm.
Och jag tror inte att folk fattar liksom att även när det bara är så att någon har skrivit en kommentar om att det här var inte jävla bra att hilla. Och så har 50 personer likat det.
Mm.
Det är faktiskt typ samma sak som att ni står i en gympasal på skolgården. Eller i skolan. Det är lite samma sak som att ni står i en gympasal på skolan. Och så är det 50 personer som står och säger till Attila, det där var inte så jävla bra faktiskt. Mm. Och det är inte så jävla lätt att hantera.
Nej.
Och vi är inte gjorda för det. Och vi reagerar på det som fan. Och det är tufft att stå ut med det för att stå i sin egen sanning och försöka liksom förändra på sikt. När man liksom dag efter dag har minst 50 personer som säger, det var inte jävla bra. Man bara, men jag vet. Jag gör mitt bästa. Och jag tycker såklart att kritik är rimligt och bla 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 bla.
Ja, 100%.
Men det här är något annat då, att överleva när människor ger en skit för både saker man har gjort, men också saker man inte gjort. Som någon har hittat på eller som någon liksom har vridit runt eller fultolkat. Det tycker jag är mycket svårare.
Mm.
Alltså om jag har fuckat upp eller så här, det här blev inte alls bra. Eller jag, absolut att jag skrev det, men det var inte det jag menade. Mm. Det är mycket lättare tycker jag än när det bara är helt så. Fast det där är inte jag, är inte min intention, är inte något jag har sagt eller absolut inte något jag menat. Så bara, vad fan är det som pågår nu? Den frustrationen tycker jag har brutit ner mig mer. Och det har man ju fått sin beskärda del av.
Det är så fult att se för mig med utifrån perspektivet. Att jag ser dig som är en ansvarstagande person. Jag har ju inte upplevt dig någonsin som den som så här skyller ifrån sig. Eller inte kommer ta ansvar om någonting faktiskt blir knas. Du har gjort det. Varje gång liksom. Och för mig är ju det någonting som är hedervärt. Men folk skiter ju i det. Folk fortsätter ju trampa på ändå. Och det är det som är så jävla irriterande.
Jag skrev en kolumn för, jag var kolumnist på Aftonbladet ett tag. Som jag tror heter typ, pudeln är död. Just för att jag upplever att, särskilt liksom med politiker och så, att det inte går att pudla längre. Det går inte att backa och säga typ, fan det där blev inte så bra, jag ber om ursäkt. Eller jag sa fel, jag ber om ursäkt. Och det tror jag är så jävla farligt.
Mm.
Och det var många år sedan jag skrev det och jag står för det fortfarande. Att pudeln är död och det är problematiskt. Vi måste tillåta alla att säga fel och göra fel och be om ursäkt. Kanske särskilt de vi inte håller med. Alltså det kanske är särskilt viktigt att jag skulle tycka till exempel att om Jimmy Åkesson pudlar, att jag låter honom göra det. Jag bara, okej, den där saken tog han tillbaka.
då är den tillbakatagen. Då kommer inte jag kasta den i hans ansikte i liksom evig tid. Och det tror jag är en utmaning som vi alla kan fnula lite på. Jättelätt att fintolka de som vi gillar. Bara, men nu har han bett mig ursäkt och nu så gillar vi Attila igen. För han är så jävla god, han menar inget illa. Ja, det är ju jättelätt, för vi gillar ju Attila. Han är ju en mysis. Men skulle du göra samma sak mot Jimmy? Och skulle du inte det, så är det problematiskt. Och det tycker jag du kan fnula lite på.
Det var en intressant take på det. Och då får jag väl försöka hitta någon form av rak linje i det. Jag kommer fortsätta trycka Jimmys debattartikel i hans nylle tills han faktiskt tar ansvar för den. Där han snackar om att muslimer är det största hotet mot Sverige sedan andra världskriget. Han kan försöka snacka skit om hans intentioner, om den hur mycket han vill. Det står där klart och tydligt. Han har inte bett om ursäkt eller tagit ansvar. Men om han hade tagit ansvar så hade jag haft en annan approach till det. Och det är en annan sak. På samma sätt som det här exemplet som du sa med, om det är 50 pers som kommer in i mitt kommentarsfält och skriver, det här var fel av dig, så här borde du inte ha skrivit. Om jag tycker, åh nej, det här blev inte bra, då kommer jag att ta det och be om ursäkt. Och för 10 år sedan så hade jag, oavsett vad jag kände och
exakt,
tyckte,
exakt,
tagit en skärm upp och det lagt upp och bara, jag tar verkligen in vad ni skriver här och jag ber om ursäkt för det, så här tänker jag. Medan jag nu känner mer typ att jag kan svara dem att så här, jag tar in det ni skriver, but also, det jag sa var bra, fuck you. Och det är ganska skönt att vara stabil i det.
Det behöver inte vara fuck you, det kan också vara
det
bara,
vara ja. Fuck you. Jätteskönt att be folk dra åt helvete.
Ja, men absolut, absolut. Men det kan också vara, jag håller inte med. Punkt.
Ja, men folk nöjer sig inte med det. Då kommer det komma ett fuck you. Nu närmar vi oss deadline. Du ska iväg på nästa grej. Innan vi gör det så ska jag ställa frågan till dig som jag ska försöka ha som koncept här. Finns det någon traditionell mansnorm som du tycker är
sexig?
Ja, jag tänkte säga bra, men sexig. Du kan få din egen twist på det.
Jag tycker flera av dem är bra. Ansvar, ledarskap. Att om man är fysiskt starkare, att då vara den som går längst fram om det blir ett fysisk fight. Det tycker jag är rimligt. Om jag skulle vara fysiskt starkast i en situation, typ jag och min mormor är ute och går, och någon hoppar på oss, då kommer jag ställa mig längst fram. Så jag tycker det är rimligt. Jag kan tycka att det är rimligt och fint. Den klassiska manliga normen att vilja ta hand om sin familj. Jag tycker att det är otroligt. Jag tycker att det är både romantiskt och jag tycker att det är sexigt. Flera av de här går åt båda hållen. Det är givetvis också liksom traditionellt kvinnligt att vilja ta hand om sin familj. Men liksom det är fan också traditionellt manligt. Att uppvakta, vilket inte behöver betyda att kvinnor inte kan uppvakta, som sagt. För det tycker jag också är jävligt sexigt.
Det tycker jag också är sexigt.
Ja, det är sexigt.
Du är den första gästen som säger flera saker. Det är väldigt fint och intressant.
Aha. Mm. Jag kan komma på många.
Det finns ju många som jag också tycker är fina. Men väldigt bra val du har gjort. Om vi hade gått på stan en kväll och någon börjar mucka med mig, hade du klivit emellan då?
Lätt.
Som att du är starkare än jag.
Anytime.
Nice. Tack.
Du vet det.
Same. Vi kan veva tillsammans.
Jag tror mer på mig än på dig.
Jag tror också mer på dig. Jag hade bettat på dig om jag var utomstående.
Ja.
Du, Linnea, du är jättefin. Jag tycker så mycket om dig och tack för att du var med i podden.
Tack själv, Attila.
Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Machokulturen med mig, Attila Joldars. Jag hoppas att du gillade det du hörde. Jag finns på sociala medier. Attila Joldars heter jag där på Instagram, TikTok. Skamlös shoutout till mig själv. Ni får gärna följa mig där. Hör gärna av er den vägen också om ni har frågor och funderingar. Jag är sjukt nyfiken på vad du tycker om podden. Hör gärna av dig, lägg ut, dela, sprid. Följ gärna gästerna som du hör här också. Jag är skittaggad på att fortsätta med det här och jag är väldigt glad för var och en av er som lyssnar. Ta hand om er. Peace.